Det fanns ett tag en bild av att om Ukraina bara får en massa moderna stridsflygplan från väst så kommer de vinna kriget. Men riktigt så enkelt var det inte. Och det här ska vi prata om mer i veckans avsnitt av Gräns. För vi är framme vid striden om luften i vår serie som sammanfattar de 4,5 år som det storskaliga kriget i Ukraina pågått. Jag heter Claes Aronsson och vi har två gäster. Den ena är Andreas Hörnerdal, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på avdelningen försvarsteknik. Välkommen Andreas.
Tack.
Och så överste Carl Bergqvist som är chef för Luftstridsskolan och även känd i sociala medier under smeknamnet Wiseman. Välkommen du också Carl.
Tack så mycket.
Vi kör väl det här från början av kriget. För under krigets första dagar i februari 2022 så försöker Ryssland skaffa sig luftherravälde. De vill slå ut det ukrainska luftförsvaret. Flygbaser och radarstationer och luftvärnssystem och ledningscentraler utsätts för massiva attacker. Men trots att på pappret i alla fall så är Ryssland överlägset, har ett överlägset luftvapen, så misslyckas de. Varför misslyckas de, Carl?
En anledning är att dålig planering och dåliga förberedelser. Och framförallt så har Ukraina också kvällen och dagen innan lyckats sprida sina flygstridskrafter och luftvärnet för att undgå en förbekämpning.
Sticker det här ut på något sätt om man jämfört med hur det har gjorts i andra krig? Eller vad säger du, Andreas?
Det är väl mera att det var ett tag sedan som det var något luftkrig som pågick lite längre mellan två någorlunda likvärdiga kombatanter, om man säger så. Nu på senare tid så har ju det förekommit i ökande grad, skulle jag säga. Jag tänker exempelvis på Pakistan-Indien och på Iran och deras fiender.
Carl, du var inne på det att de var skickliga ukrainarna på att lura ryssarna där i början. Vad var det de gjorde?
En grund i luftmakten är att man försöker alltid slå ut motståndarens flygstridskrafter redan på marken innan de kommer upp i luften. Och sättet att motverka det historiskt har varit att sprida ut sina resurser egentligen, så att det blir svårare att bekämpa dem. För det krävs en viss förberedelse för att faktiskt nå fram och träffa rätt. Så att det här lyckas ju då Ukraina med när man väl tar på allvar att det kommer att bli krig. Att då snabbt så sprider man ut sina flygplan och andra högvärdiga resurser då på olika andra flygfält och baser.
Vad skulle du säga då? Hur har den här starten på kriget, att ingen av nationerna fick luftherravälde, hur har det präglat resten av kriget, säger du Carl?
Jag skulle säga att har man inte kontroll över luften så blir man väldigt sårbar på markytan också. Att kontroll av luften är en grundförutsättning för att ha rörelsefrihet på marken och till sjöss då på ytan. Och det gör det svårare att hantera logistik, att flytta sina markstridskrafter på ett dolt sätt och att skapa överraskning. För man kan liksom inte nyttja den här vertikala då, omfattningen och förstärka förband in på djupet. Man kan heller inte verka långt in mot motståndarens mer kvalificerade resurser, ledning, logistik och så vidare. Och det förutsätter den här luftoperativa kontrollen.
Andreas, var det därför krig det blev så mycket drönare, eller vad är det vi har sett på grund av den här starten på kriget?
Det påstås ofta att luftrummet blev ömsesidigt förnekat för båda sidor. Jag skulle vilja nyansera det lite och säga att den här gamla typen av luftkrig, att du måste liksom flyga över målet med flygplan och släppa frifallande bomber, det funkar inte riktigt så idag, utan du tar ut avstånden, och det är ju så, det ser man ju i alla domäner, att avstånden tenderar att öka ju senare i världshistorien det är, så att säga. Så att drönare blir på något vis någon väldigt naturlig fortsättning på liksom utvecklingstrender som har funnits. Det och alltså långräckviddig bekämpning, att man använder robotar också istället för att flyga in med flygplan och släppa bomber.
den första drönaren som vi lärde oss namnet på, i alla fall vi som inte är inne i det militära, det var den turkiska drönaren Bayraktar. Den fick ju till och med en egen låt där, en hyllningslåt i början på kriget under de första månaderna. Bayraktar. Varför blev den så hyllad och varför försvann den så fort? Det var ju nästan som en trollslända som var otroligt betydelsefull där i början, Andreas.
Det var ju lite grann som ett fattigmans stridsflyg, att det var det som man hade att tillgå där ett tag. Och man måste nog också understryka liksom propagandavärdet i att du bekämpade ryssar och du fick fina filmer av det som du kunde lägga ut för att visa att nej, men vi är fortfarande inne i striden, vi ger oss inte, vi fortsätter. Och man kan säga också att jag tyckte det var överraskande att de överlevde så pass länge som de gjorde.
Hur länge levde de på
Nej, men det var ju liksom varje enskild Bayraktar här för mig klarades liksom ett ensiffrigt antal uppdrag ungefär, och det var frågan om veckor.
Tycker du att Bayraktar var en intressant sak där i början, Carl?
Jag var också förvånad över att den fick det genomslaget som det fick. Man hade ju nyttjat plattformen redan i Azerbaijan och Armenienkriget då några år tidigare, så att den var ju beprövad. Men att se att den fick det utfallet som gjorde i inledningen av Ukraina-kriget. Ja, det fick vi ju reda på först senare, att de ryska luftvärnsförbanden inledde kriget med att ha eldförbud, då allt som flög egentligen skulle vara ryskt. Och sen när man väl släppte det eldförbudet, då hade de ryska underhållslinjerna redan brutit samman, som hade slut då på diesel och elkraft egentligen för att kunna verka med luftvärnsförbanden. Så att det kan ju också förklara varför vi såg utfallet i början, men sen att det snabbt började försvinna effekt då från Bayraktar.
Men det var en stark propagandaapparat där för Ukraina.
Ja, precis. Det visar sig efterhand att Ukraina hade ju sparat på Bayraktar-filmer och inte lagt ut allting på en gång för att skapa lite grann en illusion då av att de fungerade och att de var verksamma längre än vad de var. Så att det var ju återigen propagandaaspekten på det här, den var stor och viktig.
Great Britain, you extended your helping hand when the world had not yet come to understand how to react. Thank you.
Ett år in i kriget så men Zelenskyj var ju på charmoffensiv redan från början, men ett år in i kriget där så var han ju i bland annat Storbritannien, men runt om i Europa och gick på charmoffensiv för att få stridsflyg till Ukraina. Och det där talet han höll där i det brittiska parlamentet om frihetsvingar, det blev ju legendariskt. Vilken skillnad hade det gjort för Ukraina om de hade fått många stridsflyg tidigt i kriget, moderna stridsflyg tidigt i kriget, Carl?
Det är svårt att säga vilken skillnad det faktiskt hade gjort. Man måste ha med sig också att det tar ju månader att omutbilda en pilot att kunna flyga då ett modernt stridsflygplan från någon annan typ. Det tar ännu längre tid att utbilda den flygunderhållspersonalen som behövs för att hålla flygplanen igång och för att hänga vapenlasten och kunna hantera det här på marken. Men framförallt så tar det ännu längre tid att ställa om en doktrin i nyttjande. Det ukrainska flygvapnet har ju med sig ett sovjetiskt arv i hur man nyttjar luftstridskrafter. Och det har vi sett också på marken, att det tar väldigt lång tid att förändra ett mindset, särskilt hos höga officerare då som befinner sig uppe i de högsta ledande nivåerna. Så att jag är inte så övertygad om att man hade fått ett snabbt utfall på det. Speciellt inte om man då hade nyttjat västerländska stridsflygplan på ett sätt som är då mera sovjetiskt, där man har en väldigt detaljerad, ska vi säga, centralstyrd kontroll över minsta rörelse i det här. Och inte släpper lös den kraften som finns inbyggt då för att kunna nyttja ett decentraliserat genomförande med uppdragstaktik och datalänksuppträdande och så vidare.
Nu ska vi bara för det prata om ett annat vapen då som vi kanske har pratat för lite om. Vi pratar ju väldigt mycket om drönare, men glidbomber, det är ett sånt där ord som vi kanske inte hör lika ofta i medierna, och det började användas i kriget 2023 och har väl varit en framgångsfaktor för Ryssland. Och det här tycker du är en av de stora sakerna i kriget, vet jag, Andreas.
Alltså i början så använde ju Ryssland frifallande bomber, och det gick inte så bra för dem då, helt enkelt. De blev nedskjutna och så. Så att med de här glidbomberna så kan det ju ganska så enkelt rasera ett hus, så att man får helt andra effekter, och man kan liksom ösa på med de här tunga effekterna på ett helt annat sätt. Det är ju, de är uppe i ett par 300 bomber per dag här för mig, Ryssland, som de släpper på Ukraina.
Nu ska vi säga det, att det här är alltså bomber som kan flyga då flera mil, kanske upp till 7 mil i luften, så att planen kan vara väldigt långt från fronten eller från målet och släppa de här bomberna i lugn och ro, och så glider de fram till målet och spränger dem. Och det är nästan omöjligt att upptäcka de här, och ännu svårare att skjuta ner dem i luften. Är det här, vad säger du Carl, är det här ett större hot än drönare i kriget?
Jag tror det är två olika saker. Glidbomber har ju funnits ett tag, och Ukraina fick ju dem tillförda också lite tidigare i kriget. Bland annat MiG-29 så använder man en fransk glidbomb. Så att Ryssland har ju här visat på den förmåga man har att snabbt efterapa och utveckla befintlig materiel. Här tar man ju gamla sovjetiska bomber och sätter på de här glidkitten, medan då Ukraina har en bomb som är mer modern. Men man nyttjar samma taktik, att man kommer på väldigt låg höjd, hög fart, stiger upp, dyker upp ovanför radarhorisonten, fäller de här bomberna som då sen navigerar fram till målet och glider, precis som du säger, någonstans 7 till 10 mil. Och de har ju den här stora förstörelsekraften kontra drönarna, men båda behövs för att ta olika mål. Och man behöver till exempel ha inhämtningen med drönare för att kunna identifiera målen som man vill ta ut då med glidbomberna.
Vad liksom, Andreas, vad känner du om ryssarna nu skalar upp så som det ser ut just vad gäller glidbomber? Är det någonting man ska vara orolig för?
Jag tycker ju själv att det är bekymmersamt, men det är ju en del i hela pusslet, och det är inte omöjligt att motverka de här glidbomberna. Man får komma ihåg att de är beroende av satellitnavigering, och liksom satellitnavigering går att störa ut. Det som är jobbigt med det här, det är ju att man får liksom en viss grad av precision i alla fall, och att det går att masstillverkare, och det går att liksom applicera det i stor omfattning. Och för Ukraina så verkar det ju ses som ett stort problem. Jag tänker på det här med Zelensky när han var i Uppsala och skrev på ett avtal med Sverige. Då så nämnde han ju specifikt glidbomber som ett problem och någonting som man kanske då kan motverka bättre med ett mer kvalificerat eget stridsflyg.
Men om vi vänder på det då och tittar vad Ukraina gör inne på rysk territorium, så händer det ju en hel del även där.
Ukraine called it Operation Spiderweb. It claimed over 100 drone attacks on military targets across Russia. And this was an extraordinary, unprecedented attack on Russia. Let's look at what Ukraine did on June the 1st and how it was done.
Den mest kända attacken, det var ju Operation Spindelnät, kallar vi den väl för på svenska. Den 1 juni 2025 så attackerar Ukraina med drönare flera flygbaser i Ryssland samtidigt och förstörde omkring 40 ryska bomb- och spaningsflyg. Varför var det här så spektakulärt, Andreas?
Det var en ganska så komplex operation som Ukraina satte ihop, för det första. Och för det andra så var det ju det att de fick ju en strategisk verkan, kan man väl säga, för att det var ju det långräckviddiga flyget som de slog på, som Ryssland använder bland annat då i sin kärnvapenavskräckning. Och just det här med att Ukraina på ett väldigt okonventionellt sätt kom åt kvalificerade ryska plattformar på djupet. Det var väl det som var det märkvärdiga.
Jag instämmer med Andreas att det skapade ju stor effekt in i så att säga, det ryska krigsmakten och även upp i Kreml när de här plattformarna plötsligt är sårbara. Så att det här var ett fantastiskt sätt att kompensera för att man då saknade långräckviddiga vapensystem som kunde verka djupt in i Ryssland. Man flyttade helt enkelt vapenbäraren för precisionsvapen där precisionsvapnen var små drönare som kunde styras från Ukraina och vapenbäraren var helt enkelt ofta lastbilar med containrar på. Otroligt skickligt.
Och det var 430 mil från gränsen, från den ukrainska gränsen som längst som man var inne i Ryssland, ända upp i Sibirien, i Irkutsk, så kom drönarna åt ryska plan. Det är ju helt otroligt. Men vi hör ju väldigt mycket, nästan dagligen, om ukrainska attacker mot mål i Ryssland. Skulle du, Carl, säga att det är ett starkt hot mot Ryssland idag, de här ukrainska attackerna?
Det skulle jag absolut göra. Sättet som man har påverkat den ryska petrokemiska industrin smärtar Ryssland hårt. Vi kunde ju också se hur president Putin försökte förklara någon form av vapenstillestånd där över segerdagen i Moskva, vilket ju tyder på att man inte riktigt kan garantera sitt eget luftförsvar. Och just nu så har vi ju också en pågående trend under försommaren nere längs förbindelsevägarna till Krim, längs till exempel motorvägen förbi Mariupol in på Krim, där Ukraina nu har hittat på sätt att lyfta fram då dels av människostyrda drönare och AI-styrda drönare för att genomföra det som vi brukar kalla för air interdiction eller avregling av slagfältet, där man slår mot till exempel då underhållstransporter och andra delar som krävs för att försörja stridande förband. Kombinerar man det här med att samtidigt skapa ett underhållsbehov hos de ryska förbanden i form av en offensiv eller någonting, då kan det gå väldigt fort. Och här är ju ytterligare ett exempel då på när man med obemannade system har egentligen övertagit en roll som det bemannade flyget har haft tidigare. För det är ingenting nytt med den här taktiken. Men sättet som man utövar taktiken på, det är däremot nytt.
Det är ganska komplext att följa det här luftkriget. Om man jämför till exempel med om man tittar på kriget på marken, så vimlar det ju av kartor på nätet där man kan se nästan dagligen vem som tar mark och vem som vinner. Och samma sak i Svarta havet, där det är ganska mer svart eller vitt hur det går för de olika sidorna. Men i luften så är det ju svårare att avgöra. Vad skulle ni säga? Vem dominerar luften idag? Ryssland eller Ukraina? Vad säger du, Andreas?
Vardera sida har ju olika fördelar, skulle jag påstå. Talar man bara om det som de flesta tänker på när det gäller luftkrig, det vill säga jaktflyg och sånt här, ja, men då är förmodligen ryssarna något överlägsna just nu, för att de har bättre jaktrobotar till exempel och kompetenta plattformar att skjuta ifrån. Å andra sidan så den ryska ledningen och luftövervakningen och det där, den har ju fått ta emot några rätt så hårda smällar, måste man säga. Många av deras radar- och stridsledningsflygplan har ju blivit bortskjutna, både uppe i luften och på marken. Och Ukraina blir ju stadigt bättre på den grejen. Och när det gäller långräckviddebekämpning, ja, då verkar ju Ryssland fortfarande ha väldigt stor volym, inte alltid så himla bra precision, medans Ukraina kommer ju väldigt starkt och har liksom anpassat sig och använder ganska så okonventionella sätt, skulle jag säga, och komma åt Ryssland på djupet.
Ska vi titta lite på vad vi kan dra för lärdomar av det här? Du var ju inne på det där redan, Carl. Sättet som kriget och som krig ofta börjar på, men med attacker mot ukrainska mobila luftvärnssystem och flygplan och radarstationer och sådär. Är det redan en svensk paradgren att göra på det här sättet, eller kan vi lära något av hur Ukraina gjorde i inledningen av kriget för att skydda de här viktiga delarna? Vad säger du, Carl?
För oss var ju inledningen av kriget väldigt intressant att titta på, för det var ju så vi hade utvecklat vår taktik under många decennier i svenska flygvapnet, och det har alltid varit vår paradgren att sprida våra stridskrafter, inte bara för skydd utan även för verkan, och sen att upprätthålla en rörlighet på marken där man är som sårbarast. Så att det var ju skönt att kunna bocka av det och säga att det här har vi haft rätt hela tiden, och vi ser även med låghöjdsuppträdandet mot ryskt luftvärn och så vidare att det hade varit framgångsrikt. Men det är ju en så snabb utvecklingscykel på allting, så att vi lär oss ju konstant. En lärdom är ju att den här spridningen och rörligheten är fortsatt av största vikt, och Ryssland har ju till exempel då misslyckats i att skydda sina luftstridskrafter på marken i till exempel den här operation Spiderweb. Men sen skulle jag också vilja nämna en annan av de stora lärdomarna som man har kunnat observera och som vi inte i västvärlden har lärt oss av än så länge uppenbarligen, och det är ju vikten av magasinsdjup, att ha stora ammunitionsförråd för att hålla igång ett krig uthålligt, och att använda rätt typ av ammunition mot hoten, så att man inte skjuter de dyraste luftvärnsrobotarna på ganska billiga mål egentligen, utan att man utvecklar billigare bekämpningssystem.
Alltså jag måste komma tillbaka till de här glidbomberna här när det gäller svenska lärdomar. Man pratar ju mycket om att man ska attackera pilbågen istället för pilen när man ska stoppa glidbomber. Alltså att vi ska attackera mål in i Ryssland för att undvika att de här glidbomberna ska kunna fällas över Finland till exempel, eller Baltikum och sådär. Vad tänker du, Andreas, om måste vi lära oss, måste vi bli bättre på att hantera de här glidbomberna om det skulle eventuellt användas även i ett krig, om kriget fortsätter längre in i Europa?
Det har alltid handlat om att man vill inte få in motståndarens stridsflyg liksom över sitt territorium eller för nära sitt territorium, så att det är inga nyheter där. Men ja, alltså det handlar ju väldigt mycket om att få bort motståndarens stridsflyg, ändra, trycka bort det upp i luften eller också skjuta bort det på marken.
Jag skulle säga att det handlar om mycket om att ha den offensiva förmågan också i sina egna stridskrafter, att man kan verka mot, ja, som du säger, liksom pilbågen eller bågskytten så långt bak som möjligt, eller till och med ännu tidigare i fabriken där man tillverkar pilarna. Ja. Och det är ju de här långa funktionskedjorna för fjärrbekämpning där. Om vi tar nu till exempel i Sverige så har vi ju accelererat anskaffningen och införandet av kryssningsrobotar på Gripen-systemet. Vi har tidigare lagt vår egen rymdförmåga för att kunna skapa den inhämtning att verka med de här systemen. Just för att vi inte ska behöva ta hand om till exempel gridbomber eller kryssningsrobotar från en motståndare uppe i luften. Mm.
Men det har ju inte varit självklart för Sverige att vi ska vara beredda på att attackera. Vi har ju mer varit liksom tänkt att attackera saker som kommer emot oss. Men att attackera mål in i Ryssland, det måste ju vara något nytt med NATO och sådär också. Märker ni det på luftstridsskolan att det är en liten förändring som sker här?
Ja, det är ingen liten förändring, utan det är en väldigt stor förändring. Man kan ju säga att vår strategi under decennier, under det kalla kriget, har ju varit att vi ska hindra röda pilar från att nå fram till Sverige. Så att vi har ju hela tiden haft en väldigt defensiv strategi, och nu handlar det om att vi ska ju stoppa det här långt utanför Sveriges territorium och helst utanför alliansens territorium också. Men det kräver ju betydligt mer av offensiv förmåga och mer räckvidd och ett annat tänkande, att vi hela tiden ifrågasätter gamla lärdomar och varför vi har kommit fram till vissa slutsatser och sätter dem i ljuset av, ja, vad vi kan se runt omkring oss och vår nya kontext. Så att det här är ingenting som vi kan ta lättvindigt på, utan vi måste ständigt reflektera över det och fortsätta utveckla vår taktik.
Om man tittar ut i Europa så tror jag inte Sverige ensamma om det.
jag anar en trend med att det är flera europeiska länder som kommer att vilja förstärka sin offensiva förmåga i luften.
Vi stannar där. Tack Andreas Hörnedal, forskningsledare på FOI med inriktning mot luftdomänen. Och tack också Carl Bergqvist som är chef för Luftstridsskolan för att ni var med i Gräns.
Tack.
Tack så mycket.
Och det här var ju ett avsnitt i serien om Ukraina-kriget som släpps under sommaren 2026. Och vill ni höra fler delar så finns de i Sveriges Radios app. Producent var Kalle Glas, jag heter Claes Aronsson.